Stämman startade. Efter 40 minuter så tog ExxonMobil en paus.
Alltså styrelsen för då, ledningen bestämde det.
Ja. Ja, nu tar vi en timme paus, vilket är så brukar man inte göra. De sitter nog och ringer sina stora aktieägare nu. Och så här en sista push för att ni kan inte rösta för det här.
Vilka valmöjligheter har kapitalägare som pensionsbolag och fonder för att göra nytta och ta ansvar? Jag heter Mikael Lindök och är kommunikationsstrateg på AP7 och det här är Ägarpodden. Dagens gäst har faktiskt redan varit med i Ägarpodden för 3 år sedan. Men om man forskar kring ägarstyrning, då finns det alltid mer att prata om. Välkommen till Ägarpodden, Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm.
Tack.
Som sagt, du har ju varit med förr. Nu sitter vi här på Handels i ditt kontor.
Ja.
Springer en massa studenter här vanligtvis och knackar på din dörr så du kommer aldrig kunna koncentrera dig.
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag sitter i en byggnad lite bakom huvudbyggnaden så att de kommer inte störa mig här. Men...
Så i den här korridoren är det bara forskare som sitter?
Ja, precis. Så är det. Alla får inte plats i huvudbyggnaden men vi kan ju inte lämna vårt kära Sveavägen så att man får hitta andra lösningar.
Och när du var med sist, då hela det här samtalet kommer bli så som du sa sist.
Ja.
Men det får vi leva med lite eftersom det är verkligen i den här skärningen. Och just att din forskning handlar just om ägarstyrning och att ta ansvar.
Ja.
Eller hur? Det är där verkligen din skärning.
Mm.
Och sist så räddade du ut vad Misum är.
Mm.
Och det kan vi göra en gång till.
Det kan vi göra. Och Misum har vuxit sedan dess också. Misum är ett center för hållbarhetsforskning vid Handelshögskolan. Och Misum finansieras av Mistra som är en forskningsfinansiär.
Och märker man det också bland studenterna att hållbarhet och de här frågorna. Och det här är ju då framtidens företagsledare ja. Som ska kläckas här.
Ja, det är ju det.
Märker man liksom att det här är frågor som du brinns för i alla grupparbeten och igen?
Ja, det gör det. Det är många uppsatser som skrivs på temat och får de ju välja helt själva. Och det är ganska mycket kring hållbarhet på olika sätt. Det här kommer in jättemycket i deras kurser. Så att de får det med sig från inte bara en särskild hållbarhetskurs utan att det integreras i de olika ämnena och de kan själva ordna aktiviteter och så vidare kring det här. Så att det finns absolut ett stort intresse.
2020 publicerade en forskningsrapport med rubriken Active Ownership on Environmental and Social Issues, What Works.
Mm.
Du sammanfattade då massa forskning.
Ja, jag tittade 10 år tillbaka i tiden för att se av allt som har skrivits om det här, vad vet vi? Så kunde jag ju utifrån det då punkta upp vissa slutsatser som var genomgående i flera studier. Vad är det som gör att engagement... Både dialoger och shareholder proposals, alltså aktieägarmotioner, når de mål som investerarna vill nå.
Just det.
Det absolut viktigaste för att nå framgång i en påverkansdialog är att bygga legitimitet. Vilket man främst gör genom att ha ett bra business case. Att man argumentationen för den här förändringen man vill se ska bygga på att det här ligger i företagets intresse för att bygga aktieägarvärde, för att vara konkurrenskraftiga och så vidare. Snarare än nu måste vi alla hjälpas åt och rädda planeten, utan ett mer affärsmässigt case är det absolut viktigaste. Viktigare än att man har en stor ägarandel. Och det finns många exempel från olika fallstudier på där man har haft framgångsrika dialoger med en väldigt liten ägarandel. Så att det är inte kritiskt nödvändigtvis. Så det är viktigt. Och däremot kan det ju vara bra att man är stor i marknaden. Alltså att man är välkänd och att man är en någorlunda stor aktör. För det bygger också den här legitimiteten. Och det är ju resultat som står sig. Alltså så är det ju. Och
Och i höstas, då publicerade jag ett case. Då jämförde två olika bolag. En var Engine Number One, en liten hedgefond. Eller även om den är kanske gigantisk ändå, den är från USA. Allt är gigantiskt. Ja. De drev i ExxonMobil att tillsätta olika styrelsemedlemmar.
Ja.
Och lyckades med bland annat finska Kaisa Hittala från Neste.
Just det.
Finska Neste Oil förut. Och de är ledande inom förnybar diesel. Och antar att ExxonMobil var motsträviga från början, men de lyckades. Och sen samtidigt jämförde du med ett annat som var i BMW, där schweiziska investeraren Innova arbetade för att tillsätta kvinnliga ledamöter. Och där jämförde du då de här Engine Number Ones mot ExxonMobil och Innova, In Your Value, i BMW.
Mm.
Det där är liksom, det är nästan lite uppföljningen på din förra forskning där. Hur lyckades?
Alltså det här tar ju en lite egen vinkel, därför här handlar det om G till ESG. Därför att här är det en fråga om vilka ska, och sen koppla till klimat.
Ja, för bägge två drev ursprunget till det var att de vill, var det klimatfrågan eller?
Ja, ExxonMobil som ju är ett jättestort oljebolag har 12 personer i sin styrelse. Ingen har bakgrund i energisektorn. Mm. Utan ett kriterium för att vara med i deras styrelse är att man har varit vd för något stort bolag. Och därför sitter det många från kanske läkemedelsbranschen, IT-branschen, lite olika ställen. Men ingen från energisektorn. Plus att ExxonMobil har varit lite ökända för att inte ha så värst god kontakt med sina aktieägare. Och många storägare har varit lite trötta på dem och så vidare. Så att det fanns lite grogrund för förändring. Och då kom den här Engine Number One som heter så därför att de kommer från San Francisco. Och där finns det en brandstation som heter Engine Number One. Och de tog det namnet, så lite konstigt namn. Men Engine Number One riktade in sig på det här. De är en aktivistfond, vilket ju betyder att aktivistfonder går ju ofta in och styr och ställer i bolaget i förhoppning då att det här kommer trycka upp aktiepriset och sen kan man sälja av alla sina innehav då till ett bättre pris. Och ofta är det, kan vara lite fientligt, alltså det kan vara lite jobbigt för bolaget att det här händer. Men deras approach är att gå in och snarare hjälpa bolag att bli bättre på ett sätt som också ledningen ska kunna uppskatta. Exxon ville inte alls dock ta emot den här hjälpen. För vad Engine Number One gjorde var att de föreslog 4 nya styrelseledamöter som alla hade bakgrund i energisektorn. Och 3 av de här hade erfarenhet också från omställning och förnybart och den sortens saker. Därför att ExxonMobil är en riktig laggard inom sin bransch vad det gäller omställning och klimat och så vidare. För även inom fossilbranschen så kan man ju ändå, man har ju lite svängrum att göra, vara mer eller mindre progressiv givet sina förutsättningar. Så då föreslog man de här 4. Så, så kopplingen här mellan G och klimatet är ju då att man försöker få bolaget på en bättre kurs gällande klimat via styrelsen. Att styrelsen ska ha klimatkompetenta medlemmar. För det är ändå styrelsen som sätter den långsiktiga strategin och bör ta någon typ av ansvar ändå för vart bolaget är på väg.
Och när Engine Number One presenterade förslaget var det typ, vi har bara en, bara Greta Thunberg ord, vi har bara en planet, ni måste skärpa er. Nej, utan
det går tillbaka till den här, det vi pratade om nyss om legitimitet och business case, utan man gjorde väldigt tydligt en affärsmässig pitch som handlade om att det här är vad era konkurrenter gör, det här är hur framtiden kommer se ut i er bransch, ni ligger efter, och man kunde visa med siffror och bygga upp ett case och förklara varför det här urholkar aktieägarvärde, att man liksom ligger så efter och man behöver flytta sina capex-investeringar mer åt ett annat håll och så vidare.
För att kunna vara långsiktigt
konkurrenskraftig.
Ja.
Mm. Och så kunde man också då visa på då hade man också visat på hur fyra, det här är i USA så det är ju mycket mer konfrontativt och aggressivt än vad man hade kunnat göra här. Men ja, de här fyra ledamöterna har ju inte alls bidragit så bra som de borde. Och, för att man måste ju putta ut fyra då för att få in fyra nya.
Ja, som är lilla klariska.
Och Exxon Mobil sa nej, det här var en dålig idé. Och NG Number One fick ju då bedriva en kampanj och försöka få med sig andra ägare. Själva hade de bara 0,02% av aktierna.
Mm.
Så de försökte...
De var jättesmå verkligen.
De var väldigt små.
Ah.
Och det var en ny fond. Alltså den här kampanjen... Det här...
Alltså NG Number One var ny
startade. Ja, ja. De startade i december 2020. Stämman var i slutet av maj 2021. Så att de hade nog tänkt ut den här kampanjen ungefär i samband med att de startade. Så att den här kampanjen drog igång typ en vecka efter att de hade lanserat sig som fond. Och de lobbade då för att försöka få med BlackRock, som är världens största förvaltare. Och,
som även de, att få med, så, alltså de som äger i Exxon. Ja.
Exakt, att de skulle rösta för det här förslaget. State Street, Vanguard, så stora, stora kapitalförvaltare försökte man då. Så man får ju bedriva det här som en kampanj, liksom rösta för vårt förslag.
Mm.
För att få tillräckligt med röster. Exxon har jättemånga... vanliga småsparare som ägare och de bryr sig inte om att rösta.
Mm.
Så att om man bara kunde få med några av de här största ägarna så skulle man nog kunna få majoritet för förslaget med de här fyra ledamöterna. Så det var en väldigt spännande
och gick det?
Vår. Ja, det var ju spännande ända in till dagen. Därför vad som hände var att det blev den 26 maj. Det var dags för stämma. Samma dag så hade Chevron också stämma och där var det många som hade röstat för ett förslag att de skulle redovisa scope 3 och ja, det var mycket i luften samtidigt. Stämman startade. Efter 40 minuter så tog ExxonMobil en paus.
Alltså styrelseordförande, ledningen bestämde det.
Ja. Ja, nu tar vi en timme paus, vilket är så brukar man inte göra. Engine sa att det här är nog, de sitter nog och ringer sina stora aktieägare nu. Så här en sista push på att ni kan inte rösta för det här. Men sen kom de tillbaka och hur det nu var så fick tre av de här fyra blev röstade för.
Mm.
Och det var första gången i Exxons historia som ledamöter som de inte själva har nominerat röstades in i styrelsen.
Men det låter ju helt otroligt att vad var nyckeln till att de lyckades? Alltså om de var nystartade, de var små, de var från San Francisco. Exakt. Och det kanske är ett argument, men ändå.
Nej, men visst, de hade vissa saker emot sig, men det de hade för sig, de lyckades för att de hade ett bra affärsmässiga argument.
Mm.
De kunde sälja in det här som, det var logiskt varför det här makes sense liksom ur ett aktieägare perspektiv. De kunde få med sig de här andra stora ägarna. Det var
viktigt.
Och
hur lyckades de med det? Alltså, för de här hade ganska bra kontakter. Det var inte att de nystartade kanske fonden, men de var inte helt okända människor. Väl?
Nej, alltså det var ytterligare en parameter. Att de som drev den här kampanjen, den som startade fonden har ju startat flera andra fonder, hedgefonder tidigare. Det fanns personer i den här grupperingen som drev detta som har själva jobbat för BlackRock tidigare.
Mm.
Kampanjledaren hade drivit en kampanj tidigare mot Apple som handlade om att barn och ungdomar, det hade något att göra med telefonanvändning och att det skulle vara mer reglerat.
De måste ha mer ansvar för att man...
Ja, precis. Så att, jag vet inte så mycket om den kampanjen, men han hade liksom erfarenhet från att driva en sån här stor kampanj från ett aktivist håll. Så att det spelade ju in att de hade erfarenhet, de var finansbranschtyper och hade liksom egen legitimitet och erfarenhet.
Och som du sa där, att förslaget lät rimligt för aktieägarvärdet också.
Ja, precis.
Inte bara för...
De hade några punkter, det var liksom, de hade kanske tre saker, tre liksom huvudargument som de byggde det här kring, som man hade säkert kunnat ställa upp på vare sig man tyckte klimatet i sig är en viktig fråga eller inte. Men det var liksom rimligt ur ett affärsperspektiv. Och dessutom så fick man ju med sig de här, det finns ju något som heter Proxy Advisors, ISS och Glass Lewis. De är ju två stora aktörer, för många har ju inte tid och resurser att rösta själva på alla bolag de äger. Och då kan man liksom instruera, då finns det tjänsteleverantörer som röstar åt en. Och de ger också rekommendationer då. Vi tycker att man ska rösta för eller mot olika förslag. Mm. Och då gör man bara som de säger. Och de rekommenderar att rösta för tre, inte samma tre, men tre vardera av de här fyra. Och det hjälper ju också, då får man ju mycket mer också boost kring
just det,
vilken riktning det här kommer att gå. Så det var viktigt. Och sen är ju USA också, tror jag, en marknad där det finns ju olika regler på olika marknader för hur man får agera som minoritetsägare. Och i USA tror jag att det både regelmässigt och kulturellt fungerar att ha den här lite mer aggressiva counterproposal-stilen. Man kallar det här för en proxy fight. Att ha den här strategin ses inte som, det är inte så uppseendeväckande. Här i Sverige tror jag att det är liksom, oj vad det stormar, det här är liksom, ja, det här, här försöker vi föra dialog och vara lite överens istället.
Men då, om man ser på alla de här parametrarna, så som du säger, det är en trovärdig part och så vidare. Hur skulle det här skett i Sverige? Skulle det liksom, i våra, när vi röstar med A och B-aktier och allting?
Ja, alltså, hade man kunnat driva en sån här fråga via stämman i Sverige, det hade man kanske gjort. Det är klart man hade, regelmässigt hade man väl säkert kunnat göra det. Man hade väl kunnat använda sån här pitch också. Men däremot så tror jag att det är osannolikt att ett svenskt bolag skulle ha satt sig på bakhasorna så som Engie No. 1 gjorde. Nej, jag menar som Exxon gjorde. Förlåt. Ja. Ja, det tror jag inte man skulle se här.
Det är större lyhördhet i Sverige från företag och...
Ja, det är betydligt mer accepterat att jobba med och för hållbarhetsfrågorna. Tvärtom tror jag det vore otroligt kontroversiellt att göra vissa uttalanden och vissa ageranden som exempelvis då Exxon Mobil har gjort. Att förneka klimatförändringar eller spela ner sin egen roll eller anse att det är på något vis till gagn för befolkningen att fortsätta bränna fossila bränslen, att det är liksom deras ansvar nästan att göra det så att folk kan få billig energi och så vidare. Så att det är liksom två olika världar, skulle jag säga.
Men du, om man då jämför med hur gick det i Tyskland, hur gick det för BMW?
Ja, men det var därför jag ville göra det här, därför att det här är väldigt ovanligt. Det finns väldigt få exempel på att man försöker nominera och rösta in styrelsemedlemmar på grund av deras klimatkompetens och vad de kan tillföra. Det är inget vi ser så ofta. Så det här fallet var ju väldigt uppmärksammat med Engie No. 1 och ExxonMobil. Och i kölvattnet av det, inspirerad av detta, så var det en schweizisk, lite mindre investerare som ville göra någonting liknande, men på bilföretaget BMW. Därför att BMW hade, deras styrelse hade inga kvinnor, de flesta kom från Tyskland istället för att ha lite mer mångfald i styrelsen. Ingen hade expertis i framtida mobilitet. Så det fanns ett ekonomiskt case, det fanns ett liksom mångfaldscase och också ett hållbarhetscase. Därför att många av den här fondens kunder var ganska kritiska mot BMW för att de tycker att de ligger efter när det gäller hållbarhet och så vidare. De har hade vid den tiden ingen dedikerad så här plattform för att bygga elektriska fordon och det tyckte man var ett problem. Så då tänkte man, det här är ett bra bolag att pröva det här på då. Och i Tyskland är det så att man sitter på en viss tidsperiod. Det vet man redan när man börjar i styrelsen, att jag ska sitta på 3 år eller 2 år eller så. Och då var det dags då för en medlem att dens tid gick ut och då fanns det en lucka. Så då nominerade man en person, man hittade en kvinna som är expert på de här frågorna, forskare. I tyska styrelser sitter det mycket akademiker och forskare också.
Mm.
Och hon hade tidigare varit rådgivare till BMW också, så det var ju många saker som gjorde att det här var en bra idé.
Det tror jag det bara skulle få igenom.
Ja, eller hur? Men det funkade ändå inte. Och det berodde ju på flera saker då. Man kan väl jämföra de här två fallen.
Mm.
Det som var likt var att man gjorde också ett business case. Man kunde förklara varför det här är till gagn för bolaget. Så långt så bra. Men däremot så lyckades man ju inte få med sig andra ägare. Man försökte få med sig pensionsfonder och andra, och man pitchade det här till alla möjliga aktörer för att få stöd, men lyckades inte med det. Och det i sin tur kan ha berott på att det är en ganska liten okänd spelare. De här personerna som har startat fonden har inte en bakgrund i finans. De har jobbat som strategikonsulter och sen startat den här fonden. De kontaktade, i och med att de inte hade kanske det här nätverket sen innan och trovärdigheten, så blir det lite så här cold call. Man får liksom kontakta olika andra ägare och de vet inte vem man är. Så att flera ägare sa att ni kan inte bara ringa upp oss så här, utan ni får gå via PRI som ändå har en plattform för att göra gemensam engagement och så vidare. Så det var väl en lärdom för dem att man måste på något vis bygga upp sin plattform.
Just det. Och att det var,
för att få med andra.
Och att det var i Tyskland, var det helt annorlunda om man är från USA då, eller?
Ja, det är inte särskilt vanligt att man lägger såna här motförslag. Så för dem var ju det här en stor läroprocess också. Mm. Det är ju så. Några får väl gå före och göra misstag.
Så. Men det är intressant att det är verkligen att, så som ni har gjort där, alltså som du har gjort, att du drar de här likheter, alltså att jämförelsen, att ibland, trots att bägge var ganska små låter som, och att de ändå lyckas med helt olika.
Ja, så att det med olika legala och regulatoriska förutsättningar på olika marknader spelar roll. Vem du är, vem du kan lera dig med, hur du argumenterar. Så att jag har skrivit en fallstudie, och i den har jag gjort som en tabell där jag har lagt de här bredvid varandra så man kan se liksom, det här var på plats, det här var inte på plats. Och då kan vi ju se att den här schweiziska aktören har mycket färre saker på plats. Ja. Sen var de ändå ganska nöjda med att frågan fick uppmärksamhet, och i frågestunden på stämman så var det här liksom nästan det pratades om mest och sådär. Så att det var ju inte lönlöst. Men jag skulle säga summa summarum av allt det här är att som aktieägare som vill påverka så finns det, man kan vara mer eller mindre strategisk. Det finns ju både forskning och andras erfarenheter som kan vägleda en. Det behöver inte vara så ad hoc, utan vi vet ju en hel del faktiskt om vad som funkar.
Ja, just det. Och en annan sak som du har tittat på också är väl det här med dialogverktyget, när man har det gentemot bolag.
Mm.
Och framförallt kanske när man går ihop flera.
Ja.
Vilka olika roller man kan ta i de dialogerna med bolagen?
Ja, alltså det är ju intressant att tänka på dialoger som en kommunikationssituation. Så vi har gjort en studie med just den ingången och försökt förstå vad är det som händer i hela den här processen kommunikationsmässigt.
Mm.
Och då har vi utkristalliserat då tre roller som vi ser att påverkansaktören tar. Så man kan vara en diplomat.
Mm.
Man kan vara en förespråkare eller advocate, som man skulle säga på engelska. Och man kan vara en coach. Så det, och det finns mycket mer att säga om det här, och man kan fördjupa sig i det i våran artikel. Men om man är aktieägare så kan det vara värt att studera sina egna dialoger med de här glasögonen på lite. Vem är vi nu, eller vilken roll kan vi aktivera nu? Och jag tror att många gör det här lite intuitivt. För det är mer,
och gå mellan rollerna lite.
Ja, det tror jag. Men om man blir medveten om dem kanske man också kan använda dem lite mer strategiskt.
Just det, just det. Du, om jag backar till 2020 när du publicerade din förra rapport, då handlar det ju om vad som funkade som för att få igenom sina önskemål som ägare. Mm. Finns det några nya rön kring det här med att man lyckas bäst genom att påverka, eller om man lyckas bäst genom att avyttra? Eller?
Det är ju jättesvårt att göra en jämförande studie, så det finns det inte mycket av. Alltså, vilket är mest effektivt? Det finns någon, ett försök som jag har sett till det, men då får man ju göra liksom en modell. Man kan göra en teoretisk modell kanske kring vad skulle kunna funka bäst. Och det är det några som har gjort och kom fram till då, att de tyckte att påverkan skulle funka bäst. Men det är svårt att säga, för det är så mycket i kontexten som spelar roll. Och jag är inte säker på att det är en meningsfull fråga liksom, vilket funkar bäst, utan jag tror den meningsfulla frågan är på vilket sätt funkar det ena och på vilket sätt funkar det andra, och vad tror jag som aktieägare, vad är min theory of change, vad tror jag att jag kan uppnå med det ena eller med det andra. För jag tror att man kan både att avyttra och att påverka kan ha effekt, men på olika sätt och olika slags effekter. Och då får man lite grann bestämma sig för vad man är ute efter.
För du gick in på det sist, var också det här med att olika sparar olika motiv. Att det är lite där det börjar. Du nämnde tre olika perspektiv.
Ja, men så är det ju. Och det är ju en grund. Sten, för hur vet man om något är effektivt? Det beror ju på vad det är man försöker uppnå.
Mm.
Och så att antingen kanske man är ute efter den finansiella avkastningen och tänker att ja, men jag investerar hållbart och jag använder de här strategierna för att ha någon slags påverkan på bolagen för att skydda min portfölj mot risk, eller för jag tror att det skapar värde över sikt.
Eller så som engine number one då. Jag tillsätter de här för att jag tror att Exxon måste göra den här omställningsresan.
Ja.
För det blev skapat värde.
Så jag tror att det är bättre för mig som ur ett rent liksom aktievärdeperspektiv. Mm. Det kan ju vara ett motiv. Och då får man göra kanske vissa avväganden utifrån det. Eller så kan det vara, jag investerar på det här viset för jag tror att det påverkar, världen blir bättre genom min strategi här. Eller så kan det vara, jag vill inte befatta mig med saker som jag inte tror på, eller jag vill befatta mig med saker jag tror på. Alltså en värdegrundsbaserad. Alltså det spelar ingen roll. Jag vill inte äga tobaksaktier för att jag är emot rökning. Och det har ingen betydelse egentligen om jag hade tjänat pengar på att ha dem eller inte. Jag bara vill inte nudda det. Det är ett annat sätt. Så att de tre, om det är finansiellt, om det är din egen värdegrund, om det är att du har någon idé om att du kommer hjälpa till att göra världen bättre. Det får man ju fundera på. För att om du bara inte vill nudda dem, ja, men då kan du ju sälja av. Det spelar ingen roll. Om du vill skydda din portfölj, då får du ju fundera på, innebär det här en finansiell risk eller inte? Sälj av om det gör det och annars behåll. Ungefär så. Och vill du påverka, då, det är då du får fundera, ska jag. Tror jag att jag påverkar mest genom att sälja av det här så att mina pengar då inte bidrar till det här, eller hur man nu vill resonera. Det kan vi prata om.
Ah.
Hur det här funkar. Eller tror jag att jag har någon chans att påverka, och då får man ju också tänka, men jag är en så liten ägare, eller det finns ju för och emot argument såklart för det också.
Så vad som är rätt hållbarhetsstrategi är väldigt tydligt, att det beror verkligen på vilket motiv man har med vad man...
Ja, det beror på ditt motiv, och sen därifrån så kan det bero på ytterligare andra saker och
just det.
Förhålla dig.
Du skriver din rapport 2020, och den var ju liksom en sammanfattning av hur forskningen hade sett ut de senaste 10 åren. Vad har hänt sen dess, skulle du säga, liksom, i forskningen?
Ja, men det fortsätter ju att komma forskningsstudier på temat engagement. Vad funkar inte? Påverkar det bolagens hållbarhetsprestanda, men också kanske deras finansiella prestanda. Det kommer forskning om divestment, hur och på vilket sätt funkar det. Så att det kommer nya studier hela tiden. Och framförallt tycker jag nog att det kommit lite mer studier om just avyttring än vad vi har sett tidigare. Och som lyfter fram... att, och det är ju någonting, ett argument som vi har hört länge, men som det är också intressant att se det i forskningen, att det avyttring kan göra. För argumentet är ju då att om du avyttrar, då kan du inte längre påverka och de här aktierna byter bara hand, det är en andrahandsmarknad. Men det avyttring kan göra, det är ju att skicka en viktig signal, att det finns ett signalvärde. Och det finns det forskning kring, att hur man kan se att avyttring har varit viktig för klimatrörelsen snarare som kanske en kampanjkomponent som liksom fortsätter att förstärka den här idén om att vi måste bort från det fossila, och det i sin tur kan gagna politiska beslut. Ja, så att det är ett område som fortsätter att intressera forskare både från liksom finans och mer managementorganisation, och man kan ju titta på det här från lite alla möjliga olika aspekter.
Och vad forskar du själv kring?
Nu har vi dragit igång ett nytt projekt som också handlar om engagement och effektivitet, men med en ny vinkel. Vi tar en vad vi kallar en konfigurativ ingång till det hela. Därför att om du tänker att det finns olika faktorer som gör att påverkansdialoger är mer eller mindre effektiva, men vi vet inte mycket om samspelet mellan dem. Därför att engagement är ju lite av en komplex miljö. Så att låt säga att det är så att var bolaget har sin hemvist, vad det är för slags miljö, både vad gäller regler för minoritetsägare eller normer i samhället kring hållbarhetsfrågor eller vad det kan vara, det kanske spelar roll. Hur stort ditt ägande är kanske spelar roll eller inte. Om det här bolaget har fått aktieägarmotioner flera år på raken på samma tema. Hur deras ESG-rating... Du vet, det skulle kunna teoretiskt sett vara allt möjligt som påverkar. Men vad vi är intresserade av är kombinationen av olika saker. Att om vissa saker är på plats men den sista saken saknas, då blir det i alla fall inte lika effektivt. Så vad vi försöker göra är att genom tidigare forskning och erfarenheter där ute klura ut vad skulle kunna vara rimliga faktorer, och sen kombinerar vi dem på alla olika sätt som går och ser hur det korrelerar då med utfallet som blev. Och då måste vi titta på tematiska engagements där man, som är avslutade och där man vet hur det gick. För då har man ju ofta KPI-er, alltså vi vill att de ska ha börjat rapportera enligt det och det ramverket, de ska anta en policy, de ska förbättra sig på den och den punkten. Och då kan vi ju jämföra liksom, de här olika faktorerna med utfallet.
Och om vi blickar framåt här, om 5 år ungefär, och drar slutsatser från senaste utvecklingen. Om vi blickar lite bakåt och sen så blickar vi framåt. Vad ser du för utveckling inom ägarstyrning och ESG? Bland annat kanske det här just att det kommer bli allt mer vässat och effektivare. Eller?
Ja, jag tror det kan vi nog anta. Att om 5 år så har vi kommit kanske ännu längre med att jobba smart. Jag tycker redan man har sett de senaste 5 åren så har det ändå blivit mer av de här breda samarbetena. Vi nämnde Climate Action 100+, men det finns ju också ett jättestort initiativ kring det man kallar för tailings dams, som är sådana här dammar för slaggprodukter från gruvverksamhet. Där har investerare gått samman och försökt påverka en hel bransch. Anti-lobbying, projekt och så vidare. Så att jag tror vi kommer se mer och mer sånt. Alltså att man jobbar på bredden med mer gå till botten, jobba med liksom grundorsakerna till problem, jobba branschvis. Det skulle jag gissa. Jag skulle väl också tro att jag hoppas att vi kommer också ha en mycket större debatt om inte bara aktieägarsidan utan också vad som finns över i vad det gäller obligationer.
Ägarstyrningen som ja, utställer.
Ja, därför jag tror att även om man när man investerar i obligationer, då är man ju inte en ägare, så det finns ju inte samma förfarande med stämmor och grejer. Men man har ju fortfarande möjlighet att föra en dialog med bolag. Och man har också fortfarande möjlighet att välja lite vad man ska ha för policy kring vad man investerar i och inte. Därför att via obligationer så finansierar man ju bolaget. Det är en annan mekanism än aktieägandet. När aktierna har getts ut, när de väl har getts ut, så byter de ju händer bara. Så jag tror att man kan överföra en del av det här engagement-tänket också vad det gäller obligationer, även om man ju har lite av en annan roll. Så just. Det hade varit intressant om det kom mer, både mer verksamhet kring det, men forskning också på det.
Det är även nyemissioner borde ju ligga inom
ja, det. Ja, det är precis.
Då, när man har direkt kontakt med bolaget.
Det är ju, då är ju aktiemarknaden en primärmarknad en liten stund där. Så det är absolut intressant. Men sen tror jag också att vi kommer se både mer aktivitet bland investerare och därmed också forskning. Forskning får ju liksom lite grann följa vad som händer där ute och plocka upp. Det måste finnas någon empiri att forska om. Men jag tror, det jag skulle säga var, jag tror vi kommer se mer fokus på det här med styrelser. Därför att det här exemplet vi har tagit upp nu med Engie No. 1 och ExxonMobil och det andra kring BMW. Det är ju ganska ovanliga, udda fall. Men jag tror vi kommer se mer fokus på att styrelsen ska, och det finns ju också olika regleringar som pushar åt det hållet, men att styrelsen ska ha mer, ta ett tydligare ansvar för hållbarhets- och klimatfrågor, och att vem som sitter i styrelsen och inte blir också ett sätt att försöka putta bolaget i en viss riktning för aktieägare. Så jag tror mera fokus på G i ESG än vad vi har sett tidigare bland aktiva ägare. Det skulle vara min gissning.
Spännande.
Mm.
Det där ska bli väldigt intressant att se om din spådom slår in då.
Ja.
Stort, stort tack att du var med, Emma Sjöström, forskare vid MISUM på Handelshögskolan i Stockholm. Tack. Att du var med igen.
Ja, tack. Så gärna.
Tack.